Då hälsar vi välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt kommer ha lite mer karaktären av ett nyhetssvep än av att presentera en mer genomarbetad rapport eller dylikt. Det är nämligen så att det händer en del saker och ting i samhället som har anknytning till ämnen eller teman som vi berör eller har berört då i den här podden. Och då är det ju inte mer än rimligt att vi ibland gör små uppföljningar kring hur sådana frågor utvecklar sig. Vi har därför ambitionen att ta upp och diskutera tre nyheter idag med någon slags utgångspunkt i vad vi har talat om tidigare och i föreningens grundläggande perspektiv. Det första är den här pågående arbetsmarknadskonflikten mellan IF Metall och företaget Tesla. Det andra är regeringens nya färdplan för kärnkraft i Sverige som presenterades för någon vecka sedan. Och det tredje är att valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet har släppt en rapport kring det senaste riksdagsvalet med en del intressanta nya eller specificerade variabler som vi inte haft tillgång till tidigare och som vi skulle vilja prata lite mer om. Och alla dessa tre nyheter, det har alltså kopplingar då till saker som vi har pratat om tidigare i den här podden. Och med mig i studion för detta nyhetssvep är Anders William Berg, mannen med de heta takesen. Välkommen hit.
Det är jag det. Hej, hej. Ja.
Jag tänker att vi kan göra så här kanske, att vi börjar att prata om det första ämnet och sen går vi vidare och så får vi se hur lång tid vi behöver på oss. Och sen kanske vi släpper allt det här som ett enda avsnitt eller så släpper vi det som två eller tre avsnitt beroende på hur mycket vi har att prata om.
Det tycker jag är lite bra. Ni får vara med i redaktionsrummet heller till lyssnarna och se hur vi landar i.
Exakt.
Och då vill jag också bara passa på att säga att vi har haft en pågående Galtan-serie och så här nu i podden. Och den, oroar inte lyssnarna, den fortsätter både med artiklar och med avsnitt. Men vi tar en liten paus för vi har gott om material i pipelinen. Så ni behöver inte oroa er. Även de som kommer ihåg det får en serie om om staten och den postkorporativa staten. Kommer återupptas ganska snart, men Jajamän. Vi sprider ut lite grann.
Och dessutom så har vi ett antal intervjuer mer eller mindre i pipelinen som också kommer här framöver.
Jajamän. Med vilka då? Mystiken täppan.
Ja, men verkligen.
Den som lyssnar får se. Höra, antar jag.
Men jag tänkte då att vi börjar med att ta upp eller diskutera då den här pågående i dagsläget arbetsmarknadskonflikten mellan företaget Tesla och det LO-anslutna fackförbundet IF Metall. Jag vet inte hur mycket som vi vill återge, recappa hela händelseutvecklingen, men det började väl egentligen som en konflikt som har pågått i ett antal år mellan personalen på Tesla serviceavdelningar som vill ha kollektivavtal, något som Tesla har vägrat att gå med på. Mm-hmm. Sen tror jag det är så att IF Metall har gjort vissa satsningar på att rekrytera fler arbetare till sitt förbund från Tesla, och nu har man känt sig redo då att plocka ut arbetarna i strejk.
Amen.
Och sen detta hände då, det var väl lite över en månad sen strejken inleddes.
Den inleddes den 27 oktober och det är den 12 december.
Då får man säga att det var mer än en månad sen. Det som hänt sen dess, som många säkert har följt med på i nyheterna, är ju att ett antal sympatiåtgärder har initierats. Exempelvis olika blockader som har satts in mot Tesla av andra LO-fack, och dessutom har ju nu de senaste veckorna flera motsvarande LO-anslutna fackförbund i våra nordiska grannländer också satt in olika typer av sympatiåtgärder.
Jajamän, vi har i konflikten har vi sympatiåtgärder från Transport, Elektrikerna, Seco, Målarnas, Fastighetsbyggnads, Musikerförbundet, ST och Hamnarbetarförbundet som står utanför LO då. Och LO är också tydliga med att ja, alla LO-förbund stödjer strejken även om alla inte har tagit sympatiåtgärder. De som inte har varslat då är Kommunal, Livs, Pappers, GS, Handels, HRF. Men danska och finska transportfack har också börjat med sympatiåtgärder. Blockar transporter till Tesla och så. Norges största, största fackförbund för privatanställda går också ut i strejk mot Tesla för kollektivavtal. Så det är inte en sympatiåtgärd, utan det är bara en spridning av strejken i sin kärnfråga. Och tyska IG Metall har uttalat stöd, men som jag förstår det ej varslat då. Så det är någon slags pan-nordisk grej här.
Och det här har ju då utmålats lite av facken och arbetarrörelsens svär som en strid om den svenska modellen. Mm-hmm. Där det gäller att för Sverige då att sätta ner foten och slå vakt mot dessa utländska och fack- och kollektivavtalsfientliga företag och företagsledare. Mm-hmm. Och värna då den svenska modellen. Tesla och sin sida har ju mer varit inne på att ja, men det här har inte så stort stöd bland arbetarna. Det är inte så många som strejkar eller vill strejka, och det är inte ens så många på arbetsplatsen som vill ha eller ser värdet av kollektivavtal. Det här skulle på något sätt komma uppifrån då från IF Metall. Så, ja, men vi har ju intresserat oss, några av de här aspekterna intresserar ju oss extra mycket apropå sånt vi har pratat om tidigare i våra avsnitt om avtalsrörelsen och om LO. Hur det kan finnas olika intressen inom LO kring detta och i relation till den svenska modellens framtid. Men det är också intressant med hur Svensk Näringsliv och andra aktörer ställer sig till de här företagen som försöker bryta upp den svenska modellen och idén om kollektivavtal. Är det någon slags introducerande sammanfattning?
Ja, det är det ju. Och jag menar, de intressanta punkterna här är ju ett då, att någonstans så handlar det här om att IF Metall går väldigt sällan ut i konflikt, i och med att de är så här, ja, alla är med i kollektivavtalen ändå, låt oss förhandla det här, vi har professionella förhandlare, vi centraliserar det. Medan det finns ett visst missnöje bland andra medlemsförbund mot om industriavtalet sådär. Men nu händer det någonting då äntligen. Och då har vi en situation där Tesla synar och säger att ah, men det här är inte representativt för de anställda och så vidare och så vidare. Och vi kan ju spoila det redan nu och säga att det är väldigt svårt att veta exakt hur många medlemmar de har i alla olika verkstäder, om det finns någon sanning att även medlemmar har varit missnöjda med att gå ut i den här konflikten. Så det är väldigt svårt att veta det. Man går inte ut med de här siffrorna. Men det finns ju lite den här aspekten av att IF Metall har varit så inaktiva ganska länge, tagit ganska impopulära beslut, har inte haft intresse av att engagera sina medlemmar. Så det kanske inte är, ja, nu när man till slut behöver spänna musklerna då, så sker det en del intressanta grejer. Och det är rätt intressant. Och vi har också ett kaxigare näringsliv på många sätt. Och det är lite intressant hur de förhåller sig till en aktör som Elon Musk då. Och ja, innan vi går vidare vill jag bara säga lite kul om de här sympatiåtgärderna. Att det är, vad transportfacken gör är ganska uppenbart att de stoppar. Och Fastighets vill inte städa där och så. Lite kul att elektrikerna, att inga laddstationer för service eller reparationer överhuvudtaget då. Blockaden gäller även elanläggningar på Teslas verkstäder. Så bara elbilsförare i allmänhet. Men sen är det väldigt kul att Musikförbundet, de har gått ut med den här sympatiåtgärden. Att soundtracket till SVT:s Historien om Sverige får inte spelas i de musikstämningstjänster som finns i Teslas mediaspelare efter en blockad från Musikförbundet. Extremt specifik blockadåtgärd.
Men det måste ju vara att på något sätt är det det någon medlem i Musikförbundet har rättigheterna till den och kan.
Ja, jag såg att de hade försökt och de hade velat ta till mer. På något sätt ville de stoppa liksom typ musiktjänster i Tesla överhuvudtaget. Sådär. Men det var väl det de kom åt. Kul av dem! Solidariskt och fint av dem. Men väldigt, såhär, ja, väldigt specifik grej. nej, men jag tänker man kan gå igenom lite vad de olika åtgärderna har varit då. Och vi har talat då, vad en strejk är ganska uppenbart. Man tar ut alla sina medlemmar i strejk då. Medlemmar måste gå ut i strejk om facket kallar för det, annars kan det bli ärende för uteslutning.
Just det.
Sen är frågan då, alla inte medlemmar. Tesla har tagit in strejkbrytare utomlands ifrån, och det sägs då även att vissa medlemmar inte har velat göra det här. Men sen då är det att transportfacken har blockerat och så vidare och så vidare, det vet vi. Men vad har Tesla gjort då? Alltså en sak är att Tesla i slutet av november stämmer den svenska staten som en konsekvens av SEKOs sympatiåtgärder. Och då har Tesla begärt att få rätt att hämta ut sin post och sina paket från Postnord själva liksom. Men det här då den 7 december så Solna tingsrätt avslog då elbiljettens krav. Så det är ju lite intressant. De failar på den fronten. Man har kallat in strejkbrytare utomlands ifrån då. Man har inte riktigt försökt dölja att man gör så, vilket ju är så här, om inte annat ett så här flagrant övertramp av normer på den svenska arbetsmarknaden.
Ja, precis.
Så de beter sig väldigt liksom ovanligt överhuvudtaget.
Ja, de ställer liksom inte upp på grundkontraktet i den svenska modellen så som det har funkat sedan Saltsjöbadsavtalet.
Precis, och de har också hotat anställda med repressalier som om det är sant då, de här vittnesmålen till Dagens Arbete, så är det direkta lagbrott. Och de får reda på då att de nu, om de deltar i den här strejken, inte får några optioner, inga bonusar, inga semester, inga försäkringar. Och den sortens hot får man inte syssla med då. Och de har då ett bonusprogram, Tesla, som är att man får ta del av deras aktier och så vidare, vilket ju också är en diskussion om hur nice det är. Det är väldigt så här oförutsägbart, särskilt Teslas aktier som går så här upp och ner ganska berg-dalbanemässigt. Och då har man sagt då att man kommer...
Det har väl varit en sån här liksom grej som Tesla och andra företag har kört med i, som komplement till... eller som för att inte behöva ge lika stora löneökningar, ja, så ger man optioner i den här ganska osäkra.
Precis. Och det här är ju centralt då, att det här är varför man kan säga att nej, men de har en, bland annat är det därför de kan säga att vi har en så mycket bättre deal här, för ni får tillgång till våra aktier istället för att vi betalar till er pension och så vidare. Och så kan det ju vara för vissa ibland, extremt oförutsägbart och sådär, men man gör ju inga löften riktigt med en aktie då, man binder ju sig helt och hållet till företaget och inte till en bredare svensk modell. Men det intressanta är då att det är aktier då som redan är vestade, som det heter, alltså typ vested interest i engelska. De får behålla dem då, de som går ut i strejk, men de släpps kvartalsvis, så de får strejka för inte tillgång till dem då på något sätt. Och då har de liksom diskuterat det här mellan om det här är lagligt eller inte. Så de behöver inte betala lön när de är i strejk, det är liksom avtalet är suspenderat. Men frågan blir då om aktieutdelningen är kopplad till lön för arbetad tid eller anställningen generellt. Och enligt IF Metalls uppgifter står det i avtalet, alltså de har med Tesla, att bonusen är oavhängig arbete, vilket är att de måste betala ut den. Så då har de begått ett brott då, om de inte betalar ut den här bonusen. Men ni hör här då att det är väldigt, väldigt mycket så här gråzoner i den här konflikten.
Det är spännande att på ett sätt att det är liksom, det är en så pass stor arbetsmarknadskonflikt i ett något slags nytt företagslandskap, att vi är vana med en uppsättning stridsåtgärder från arbetarna och arbetsgivarnas håll,
ja,
som nu kommer se annorlunda ut liksom, och som facket måste reagera då och ta ställning till, är det här liksom tillåtet eller inte, och nya normer skapas så att säga i konflikten.
Och vi kan hoppa fram några steg just i argumentationen, för att där får man ju se det som att det är klart att så här, IF Metalls företrädare, de uttrycker väldigt så här förvåning, det här oerhört väl med det. Det kan ju såklart vara retorik för att de vill understryka hur för hur liksom otroligt det är och sådär. Men det är ändå ganska intressant just att det enda som talas om är just det här liksom, att man, om man ska ta dem på orden, så är man så tagen på sängen med att någon kan agera så. Får man göra så? Får man verkligen? Och det blir lite den där får man, vad då får de kan? Och det är ett väldigt så här odynamiskt tänkande då, som man i alla fall retoriskt ger uttryck för. Så det är liksom, ja, det är en ny tidskonflikt på något sätt så.
Och det är väl så här, som sagt, Saltsjöbadsavtalet och de normerna kring den svenska modellen och så, den träffades ju av dåvarande SAF och LO liksom 1938. Det här är ett företag som kommer utifrån en ny global ekonomi och liksom, ja, egentligen då vad är deras incitament att hålla sig inom våra konstiga spelregler liksom, så att
nej, precis. Och det kommer vi komma in på nu här, för att en stor sak som tvingar dem att förhålla sig till våra spelregler, det är ju att Svenskt Näringsliv då, och både organisationen men näringslivet i stort, att de har ett intresse att liksom säga att Tesla, att ja, men vi kommer inte hjälpa er det här, att nej, men det är så vi gör det här helt enkelt. Och gör man så nu, vi kan börja då med motorbranschens arbetsgivarförbund, vilket i det här fallet då är IF Metalls motsvarighet, och det är ett medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv. De har väl uttryckt sig lite försiktigt, men de har väl helt enkelt sagt att ja, det kommer bli svårt för många av våra medlemsföretag att få ekonomin att gå ihop. Och vidare då att det är några bilverkstäder som har fått dispens av IF Metall att fortsätta serva Tesla-bilar, men de andra då kan ansöka om kompensation från arbete från Svenskt Näringsliv, en konfliktfond för den här typen av tillfällen, men då menar de då, utan att vilja uppge hur stor den här fonden är eller hur många den räcker till, så menar de i alla fall att den inte kommer nå upp till de här kostnaderna för den här blockaden, och man trycker då på att det här liksom är ur proportion och att det drabbar företagen väldigt hårt, och IF Metall säger att ja, men då får de väl teckna ett kollektivavtal helt enkelt. Men här är vi lite så här vanligt skärsår, det är så dyrt för oss, alltså, det här är vanlig retorik då. Något som är helt intressant då är att Svenskt Näringslivs vd, nu går vi upp på liksom hela organisationen Svenskt Näringsliv, Jan-Olof Jacke, uttrycker sig väl också vad jag upplever som ganska så här försiktigt, men att det är Teslas val, de får välja ställa sig utanför kollektivavtal. Vi vill att de ska ha kollektivavtal, men de får såklart. Men att sympatiåtgärderna då börjar bli liksom ur proportion, och att det är dålig reklam för Sverige, vill verkligen företag etablera sig här och så då. Jag hör liksom, det är försiktigt, men man börjar ändå så här vädra om liksom... Mm. Alltså det är väl, det är liksom, det är såklart i den svenska modellen, så är det inga konstigheter att liksom LO går ut och gör sympatiåtgärder. Alltså det är inte konstigt att hela LO sluter upp, men man börjar liksom ifrågasätta det lite grann. Sen då har vi spjutspetsen i bland kapitalets organisationer, Almega. Och Almega då, det, man kan nästan tänka på det lite som så här 6F, eller så här internförening i LO fast på Svenskt Näringslivs sida då. Och det är en arbetsgivare- och branschorganisation för tjänsteföretag i Sverige. Och det är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Medlemsförbunden då är Tech Sverige, Almega, Tjänsteförbundet Almega, Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen. Som tidigare Bemanningsföretagen då. Så det är bemanningsföretag. Medieföretag och Vårdföretagarna och Innovationsföretagen. Tågföretagen och Säkerhetsföretagen. Förutom då möjligtvis med två sista, så är det här väldigt mycket, det är serviceföretag, det är tjänsteföretag. Det är ofta ganska få typ anställda åt gången. Det är inte kopplat till den svenska exportekonomin och sådär. Och det här är den sortens företag då. Ofta brukar man göra en distinktion. Även i Tyskland brukar man tala om det. Att så här, små till medelstora arbetsgivare som inte anställer så många brukar ofta ha ganska svårt att leva upp till kollektivavtalen med den löneutjämningen som sker då. Det är väldigt vanligt i tjänsteföretag. Alla har väl sett en så här Fedora-leverantör. Liksom, att det går ofta ut på att pressa ner det variabla kapitalet då. Alltså pressa lönerna så mycket som möjligt. Det finns inte så mycket innovation ofta eller produktivitetsutveckling man kan göra inom tjänsteföretag och så vidare. Jag menar så här, Vårdförbundet är ju då alltså privat vård, och det är ju liksom...
Ja. Du kan bara göra din produktivitetsutveckling och din profit på liksom nedtryckning av löner.
Ja,
inte på
och,
liksom,
ja eller sen, ja, precis. Precis, men också här, det slog mig nu då, alltså nedtryckning generellt, alltså så här ner på hur gör du, hur ökar du vinstmarginalen på en friskola? Nu är inte friskola med här, men det vanligaste är väl då att man har sån här, du vet, så här stora klass, vad är det man kallar det typ, att det är så här vägglösa klassrum, det är dynamiskt, bla, bla, bla. Det är bara nedskärning
flexibla
på lokalen.
Flexibla ytor och...
Ja. Precis, för du kan inte riktigt uppfinna en maskin som gör skola mer, liksom. Nej. Alltså i någon mån kanske man kan digitalisera, men det har visat sig inte vara så produktivitetshöjande. Hur som helst, det här är företag som inte är intresserade av den svenska modellen. Alltså typ Volvo och så. Kanske är det på något sätt. Och Volvo gynnas väl av att mindre företag som är liksom lågproduktiva slås ut och så vidare. Så här kan man se som en fraktionskonflikt inom kapitalet, kan vi säga då.
Så din jämförelse med 6F, det är den här sammanslutningen i LO som på grund av de branscher de organiserar har lite bättre förutsättningar att kanske gå längre än den svenska modellen och vara lite mer liksom radikala och framföra högre krav. Det här är som en koalition eller en bransch sammanslutning inom Svenskt Näringsliv som av, på grund av sina förutsättningar har ett intresse av att liksom lämna eller underminera den svenska modellen.
Alltså precis, de är liksom en spjutspets av liksom, på grund av sin materiella position liksom inom sin klass. Det är en sån här klassfraktionell grej. De har möjligheter av olika skäl från ett fackförbund som 6F och olika mål. Men just att säga 6F då är det hantverkarförbund, väldigt kort uttryckt, som inte ofta är orienterade mot exportmarknaden och som då inte är intresserade av industriavtalet, alltså att hålla
väldigt deras enkelt. Jobb försvinner inte från Sverige om det blir för höga löner.
Ja,
eller
om det inte blir så här wage.
De måste vara här.
Man kan bara säga wage compression på engelska, men alltså lönekoordinering, att man trycker ihop att de har inget problem att de elektrikers löner skjuter iväg, men de här lönerna är kvar där. Det kan vara lite berg-dalbana för de sorts människorna, för att de här jobben kommer inte finnas från Sverige. Nej,
för att de är fysiskt i Sverige. Liksom.
Precis. Det här är ju inte likheter då med, alltså så ser det inte ut för de här tjänsteföretagen, men de har också liksom en strukturell position inom arbetsmarknaden där det spelar inte så stor roll för dem med så här lönekoordinering liksom uppåt för dem blir det då snarare, att de vill ju kanske ha möjlighet att kunna trycka så långt ner som möjligt, för att de har väl egentligen inget golv typ i teorin liksom.
Och de behöver kanske inte heller vara lika rädda som de stora industriarbetsgivarna för strejker och stridsåtgärder. Nej. För att det här är företag som det går ut på ska ha en hög omsättning personal. Ja. Och de har lett till att sparka, eller det kanske inte ens kallas sparka då, utan bara inte ge uppdrag till strejkande Foodora, cykelbud och så vidare. Ja. Så att de behöver heller inte vara, de kan vara radikaler av den anledningen.
Ja, och det här är säkert något förenklat, det är spretigt, alltså så här, vårdföretagarna, det är väl, de anställer ju såklart högkompetent personal också, men så här, överlag kan man tala om det liksom, att det här finns någon riktning i det så. Men ja, då kanske vi kan säga, vad är det Almega gör? Jo, Almega går nu då ut och, inte helt olikt 6F, tar den politiska debatten och är inte så här, vi förstår dem, men samtidigt Tesla måste ju få, utan de säger rakt ut att flera hot om stor konflikt från LO och Tesla-strejken gör det tydligt. Det är hög tid att reformera strejkrätten. Reglerna om sympatikonflikter bör skärpas och nya regler om proportionalitet måste införas. Om inte fack och näringsliv kan komma överens sinsemellan får politikerna hota med lagstiftning, skriver företrädare för arbetsgivarorganisationen Almega. Alltså konkret, lämna den svenska modellen och väldigt illiberalt inte låta civilsamhället styra upp det här då, utan att staten ska gå in. Alltså det är ju intressant att nämna, för att Almega anställer till exempel Fredrik Segerfeldt, som är en av de här stora nyliberala debattörerna i Sverige. De har också sån här liksom ideologisk orientering runt ja, men typ svensk näringsliv sent 80-tal typ, alltså nästan så här livsstil, mer ideologiska liberalismen så. Sen är ju det här praktiken, alltså per definition är det här illiberalt, alltså att man ska ha en att staten ska sköta reglering med arbetsmarknadsparter och inte liksom självständiga. Så kan man ju diskutera så här hur liksom typ så här, vilken ideell förening LO eller svensk näringsliv är i den bemärkelsen, men
Men det är ju då mindre marknad nästan med lagstiftningen att parterna.
Ja, precis. Och jag menar, det här är ju, till skillnad från vad marknadsliberaler tror, så leder ju marknad till det här, alltså kartellisering. Alltså det är ju två stora karteller som har kommit fram av en väldigt naturlig marknadsprocess liksom. Och då är det inte bra, och då är det staten som ska komma in och styra upp det istället. Men så det är ju ganska intressant då. Nu har vi kanske skissat någon slags så här fraktionell konflikt då på kapitalets, arbetsgivarnas sida och så. Men sen är det vissa faktafrågor här då, för att alltså Teslas argument har ju varit att vi erbjuder mycket bättre förmåner för våra anställda. Och då har ju det att göra med, alltså de har de har inte liksom typ medarbetarsamtal som många andra har kanske. De har skala 1-5, man kallar sig inte chefen, de säger vart man är helt enkelt. Det finns inte så mycket att förhandla om. Om man är väldigt produktiv kan man få lite bonusar och så vidare. Och det är det här med de här aktierna då också. Och de har också väldigt höga ingångslöner, ska sägas. Men sen är löneutvecklingen inte så imponerande. Men det är det de pratar om. Och det säger de gör dem väldigt populära hos vissa och sådär. Sen är det att LO menar att de har sett avtalet. Och de säger att alltså den genomsnittliga lönen på Tesla är lägre än vad motorbranschens avtal ger och så. Och då de betalar liksom inte så här arbetsgivaravgifter på samma sätt. Alltså mycket mindre till.
Man, utan kollektivavtalet har man ingen typ grund, alltså man har ingen grundtrygghet och
alltså tjänstepensionen blir mycket sämre.
Precis. Så man har ingen liksom långsiktig kontinuitet, alltså bra lön nu, men typ vad händer jämfört med så här inflationen imorgon och mina pensioner och typ säkerhet ifall arbetsmarknaden skulle börja bölja på något sätt.
Och från någon sån här marknadsliberalt perspektiv skulle man kunna argumentera för då att säga, ja men bra, de tjänar jättemycket pengar nu. Det här är det steget, första steget liksom i deras, de kanske sparar ihop och så kan de starta business eller kanske få kompetenskontakter, så kan man
arbetarna nu alltså.
Ja precis, man kan argumentera att det är fördelen då. Sen kan man fråga liksom typ, alltså en fordonsmekaniker handlar det här då, hur mycket de typ så här knyter kontakter, kompetens alltså.
Eller har den här synen på så här, den nya flexibla arbetsmarknaden där så här, jag går in och är här en kort period och skaffar mig konkurrensfördelar och hoppar vidare till ett annat och sen startar ett företag.
Ja, precis. Det är väl liksom lite tvivelaktigt överlag så. Men vi bygger upp mot det här, men alltså det är fortfarande, med allt det här sagt, det är klart det kan vara så att det finns många arbetare på Teslas fabriker som känner att subjektivt, man kan tycka om det, att det är så här, jag gynnas, jag vill inte ha den här strejken, jag gynnas av det här är bra för mig, jag har fått en jättebra ingångslön, typ, de har varit schyssta mot mig eller whatever. Och då är det, om facket i någon mån ska representera medlemmarnas vilja, så är det betydelsefullt vad man än kan tycka om det. Men då ska vi, hur är det? Vad tycker faktiskt de här människorna då? Det första man hittar när man försöker få reda på hur det ligger till med den här subjektiva uppfattningen då är att man hittar Tesla Club Sweden, som är en slags konsumentförening för alltså Tesla-ägare då helt enkelt. Den artikeln ger ju inga riktiga, alltså de menar att de har gått till en fabrik i center i Infra City strax norr om Stockholm då, som måste vara en sån här industristad man har byggt liksom lite grann, så ett stort industriområde. Och de menar att de går dit och intervjuar några, och de frågar hur många som strejkar, och får de svaret att inga gör det. Och då börjar de snacka med verkstadskillarna, och de berättar ivrigt att de inte vill strejka. De har mycket bättre villkor än på tidigare bilverkstäder de jobbat på. Och en ung kille berättar att ingångslönen är mycket bättre än vad han hade blivit erbjuden på andra ställen, vilket alltså troligtvis stämmer. På det kommer skifttillägg och övertidsutsättning som också betyder högre på andra ställen. Plus fördelaktiga aktieobligationer som gjort att den här killen då kunnat köpa sin egen lägenhet. Och de menar att facket har varit där, de inte har hållit med och så vidare. De som jobbar här då menar de här Tesla Club Sweden är 20-45 år ungefär, vilket är ju ganska ungt då. Och bra sammanhållning, och de trivs väldigt bra. Låg omsättning på personal. Så det menar de. Nu är ju det här att man går till en arbetsplats där jag antar att man inte bara kan gå in i en verkstad fullt i arbete hur som helst och bara stå och skrika över bandet. Ja, vad tycker ni om det här då? Och det kan ju mycket väl finnas liksom en chefskontroll om man pratar med någon och så. Vem vet? Jag vet inte. Den här artikeln verkar liksom... det är inga namn på de här människorna så, jag vet inte hur mycket man ska lita på det, men jag tror mycket väl att det kan finnas unga män som tycker att de har en väldigt bra ingångslön och som inte vill strejka och som tycker att facket gnäller och så. Definitivt. Sen är det hur stor utsträckning det är då. IF Metall skriver i sin medlemstidning Dagens Arbete, då är det, de kommenterar på att Tesla skickat ut ett brev till Tesla-ägare om att om deras syn då på rättvisa villkor och god arbetsmiljö. Det ska också nämnas, alltså utan avtalet så är det många så säkerhetsrutiner som inte kommer, och möjlighet att så här, som skyddsombud och komma med åsikter om typ kemikaliehantering och så vidare och så vidare. Och man faller liksom inte under så här, det blir svårare att följa typ medbestämmande lagen och så vidare om man inte har kollektivavtal. Så det ska sägas, så det handlar också om den sortens god arbetsmiljö, skriver man här också. Och då säger man då att trots den pågående strejken så menar företaget då att det är mer än 90% av de anställda som valt att stanna kvar på jobbet och inte delta i konflikten. Det är väldigt högt. Och det är också känt då att vissa medlemmar i facket till och med valt att inte hörsamma IF Metalls uppmaning till total arbetsnedläggelse och blockad. Facket har fram till den här artikeln i alla fall inte velat kommentera hur många av de cirka 130 verkstadsarbetarna som verkligen gått ut i strejk. Men det här med 90% är ganska lätt bevisat falskt. För alltså det menar ju de då, att det handlar ju om tjänstemän. Och att Tesla går ut med alla anställda. Alltså det är folk som är med i IF Metall, eller det är yrken som berörs i IF Metall som strejken berör. Så då är det klart att det blir över 90% om det bara gäller alla Tesla-anställda.
För det som är intressant är egentligen hur många av dem som är medlemmar i IF Metall eller liksom skulle kunna vara medlemmar,
alltså
som,
av de här,
som strejkar eller...
Av de här cirka 130 verkstadsarbetarna. Det är den där som spelar roll. Det är de som kan gå ut strejk liksom. Och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele säger att så här är det. De som har tagit ut konflikt är de som arbetar med IF Metalls avtalsområde. Det är inte hela Tesla, inte tjänstemän och så vidare. Och så vidare. Och han menar att över hälften av alla bilmekaniker på Tesla är medlemmar hos oss, säger han. Och att det finns en del av dem som fortfarande jobbar och därmed agerar som strejkbrytare. Men det ska inte få påverka helhetsbilden att över hälften av Teslas verkstadsarbetare är ute i strejk, säger han då. Mm. Så han säger att över hälften är medlemmar. Det får inte påverka bilden av att över hälften av dem är ute i strejk. Men av de här så säger han att de inte som är ute i strejk. Så Nej. Det går fortfarande inte här. De säger i Dagens Arbete att de går ut med en siffra. Det gör de inte i den här artikeln. De går ut med att säga att över 50% är med i facket. De har kallats ut i strejk. Några av dem är inte i strejk. Mm. Och det han säger sen då är att om man vägrar att gå med i strejken kan man uteslutas ur facket, vilket väl inte är så konstigt om man har ett majoritetsbeslut. Nu tar de ju kanske inte super demokratiska beslut om det här, så IF Metall kanske har vissa demokratiska, interna demokratiska problem. Men det är också att det finns en del EU-medborgare, alltså icke-svenska medborgare av de här medlemmarna, som är rädda att de måste flytta från Sverige i med den här strejken. Och här finns ju också en ganska intressant aspekt. Om det här hade varit typ 30 år sedan hade de här människorna inte fått jobba. Alltså folk som inte har, alltså i den gamla svenska modellen, så hade liksom inte icke-svenskar, och då talar jag om medborgarskap då såklart, och inte så här etnicitet, de hade inte fått jobba så här. Nu har man släppt in dem, man har då valt att försöka organisera dem. Det är väl bättre att inte jaga dem och försöka organisera dem istället. Och då har man liksom byggt in så här organiska strejkbrytare i princip i systemet. Alltså det här är ju verkligen också ett dilemma för en modern fackförening. Att man säger, ja men vi ska inte hålla på och jaga arbetare som kommer utomlands ifrån och försöka söka lyckan här och bara kalla dem för lönedumpare och så vidare och så vidare. Utan vi ska organisera dem, organize. Och då gör man det i en situation när de inte alls har samma liksom styrkeposition som svenska arbetare har. Vilket, och jag menar det här är någonting
men,
som Tesla
du menar att förr var det så att de var i princip tvungna att organisera sig först och börja jobba sen, eller så liksom aktivt utestängdes från facket för att få jobba, och sen har EUs arbetsmarknadslagstiftning gjort att man kan inte göra detta längre.
Jag kanske sa det, typ att organisera säga, du kanske gör så att icke-svenskar, men typ att italienare inte fick jobba i Sverige på 60-talet, det var dumt i sådana fall, men typ flyktingar till exempel fick inte ta vilka jobb som helst liksom. Och IF Metall kunde ställa så jävligt hårda krav på under vilka omständigheter man får jobba här, så det kan de inte längre, men de väljer ändå att organisera de här. Och jag tror att alltså, det är ganska svårt att tänka sig att Tesla inte är medvetna om det här också. Alltså att det kan vara ganska bra att ha vissa invandrade arbetare utan svenskt medborgarskap, så att man kan hålla på med de här hoten med liksom. Och om IF Metall då släpper in dem i sin organisation på det här sättet och försöker bygga en bas på dem, då har man ju det här problemet. Sen är frågan vad som händer om man inte organiserar dem. Man kan inte stoppa dem från att jobba liksom.
Så. Och speciellt i framtiden tänker jag, EU-medborgare är en sak, men icke-EU-medborgare som ju kommer beröras av de här försörjningskravsreglerna som nu infördes, där man som arbetare måste ha en inkomst liksom för att kunna få stanna eller få behålla sitt uppehållstillstånd, gör ju folk ännu mindre bevägna liksom att lägga ner arbetet då, antar jag.
Ja, jo precis. Jag menar, det här har vi verkligen typ en bra så här, korsning av modern, de mest brinnande frågorna i svensk politik typ liksom. Som, ja, alltså det är ju en knivig situation för IF Metall typ. De har ju liksom inte riktigt något bra val här. Och så, och det finns väl också den här grejen att alltså, på en mer, ska man säga, personlig politisk nivå eller så. Alltså IF Metall är ett väldigt inaktivt fack. De har väldigt låg medlemsdemokrati, man typ röstar inte om avtal överhuvudtaget internt. Allt är så här professionaliserad, centraliserad förhandling. Så när de här killarna som Tesla Club Sweden pratar om att de går och pratar med då, om det nu är sant det de säger, Kanske det är så konstigt om de känner att så här, ah, facket kommer hit som typ en extern aktör uppifrån och ner och bara ah, det här är vad som gäller. Och så bara, många unga människor idag vet kanske, har en, alltså ganska grumlig uppfattning om vad en fackförening är för någonting,
ja,
och vad det är den ska göra. Och man upplever inte att det här är min förening där jag är medlem, det här är min demokratiska liksom, medlemsbaserade förening som kommer hit och tar ett snack med mig strategiskt om våra intressen. Utan kanske snarare som att typ en myndighet kommer hit och säger att ni tror att ni har kul på jobbet men ni har inte det.
Ja, och det börjar ju bli liksom ett, det börjar bli ett sånt glapp nu att de här, de yngsta av de här killarna, de har även föräldrar som aktivt har gått ur eller aldrig varit med i de här facken för att de är så unga att de liksom lever på en tid då den fackliga anslutningen i Sverige börjar gå ner liksom.
Ja.
På grund av den fackens bristande interndemokrati och avkorporatiseringen. Och,
ja, och sen kan man också ta sådana här specifika nedslag, alltså så här IF Metall i LAS-förhandlingarna. Alltså vi har precis, vi har ju spelat in avsnitt om att man har faktiskt alltså typ drivit på reallönesänkningar, som vi då också i ett avsnitt talat om att det inte var nödvändigt för det här man, alltså kort och gott typ man har gått med på reallönesänkningar i och med inflationen för att hålla Sverige konkurrenskraft och sådär, samtidigt som andra fackföreningar i andra europeiska länder inte har behövt göra det här, och typ OECD går ut med att det är en profitdriven inflation och inte lönedriven inflation. Så man har liksom agerat typ mer än Svenskt Näringsliv nästan för att trycka ner sina egna löner. Man har varit dålig i LAS-förhandlingarna, gått med på många av de här försämringarna. Och sen ska det ju inte underskattas alltså att i LO finns väldigt många som sympatiserar med Sverigedemokraterna, och de har man liksom typ jagat ut. Där har man vågat vara en politisk organisation som utesluter, ställer sig väldigt nära sossarna. Så många många arbetare är missnöjda med. Inte alla, men många.
Och då har många, vare sig man vill eller inte, genom att man kanske har blivit liksom ifrågasatt som röstat på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har en liksom ganska liksom, jag vet inte, de kanske har en ambivalent inställning till kollektivavtalen eller till svenska modellen.
Tobias Andersson så, från Sverigedemokraterna gick ut och sa typ att IF Metall gör det här för att de är avundsjuka på Elon Musk och tar han i försvar och väldigt så gör det på läget, om jag får säga, ganska larvig personlig nivå som så. Men alltså vissa företrädare för SD har gått ut och direkt sagt så här,
och då kanske även om man har varit väl, som gammal IF Metallare, välvilligt inställd till strejk, drivits in i en sån politiskt ställningstagande för att man får ingen gehör för att man är SD-sympatisör.
Alltså, jag tror fortfarande att sympatierna med den här strejken är ganska höga i samhället överlag. Men jag menar, det blir ju mycket lättare så här, klösa av fler och fler från rankerna. I och med, alltså, det här borde ju vara en solklar, alltså för några år sedan så hade det här varit, alltså det hade ju inte ens blivit en nyhetsfråga, det hade bara blivit så här, det har kommit en utländsk amerikansk terrorist som vill förstöra allt som är bra med Sverige. Alltså, det hade ju antagligen rapporterats om det så, man hade inte kunnat argumentera emot det. Men nu är det ju, alltså man har ju lite sig själv att skylla i hur impopulär man har gjort sig själv på flera olika fronter, på en politisk front, på en ren löneförhandlingsfront och så liksom. Och särskilt då att en yngre generation kanske lockas då av, och där kan man tänka sig typ en 20-åring som bara nice, jag har en hög ingångslön, inte bra pension. Jag är 20 år, jag kommer aldrig dö ändå, jag är odödlig, jag är inte färdigutvecklad.
Och jag får aktier i det här coola företaget.
Precis, och tänker då att man är kanske en liten hustler och sådär. Alltså det är ju inte så konstigt då att de, ja, att deras lojaliteten kan falla åt andra hållet och så. Detta är ju en opolitisk podcast där vi bara analyserar och sådär. Så jag tänker väl att lyssnarna förstår att jag kanske inte behöver uttala mig exakt allt vad jag tycker om det här. Jag tror det är ganska många människor, och jag tror fortfarande en majoritet av människor, typ helt politiskt ointresserade människor i Sverige, tror jag att det dominerande är att man har en ryggmärgsreflex att det är klart de ska ha kollektivavtal. Det tror jag är den dominanta uppfattningen, och det är väl ganska rimligt. Men jag tror att vi har liksom typ en urholkning och liksom, ja, typ en splittring i rankerna som växer mer och mer. Och att till exempel typ Almega då vågar vara så här aggressiva och att typ inskränka föreningsrätten i princip. De vågade även anledning.
Och det har väl, jag vet inte om det är Centerpartiet eller enskilda centerpartister, har väl gått ut nu bara i veckan och sagt att liksom de här sympatiåtgärderna håller på att gå överstyr och man borde se över hur liksom den svenska modellen är utformad och vad man kan och inte kan reglera med lagstiftning. Så det finns ju politiska aktörer som ser sprickorna.
Ja. Och det kan jag faktiskt inte säga. Vi ska se i detta eller senare avsnitt när vi talar om SOM-institutets senaste mätning om olika sociala gruppers partisympatier. Där har vi ju Centerpartiet har förändrats väldigt mycket på den punkten. Och vi har typ en ganska förändrad borgerlighet som kanske leder sig lite annorlunda i de här konflikterna. Men vi kanske skulle sammanfatta det här Tesla-frågan i några korta punkter då.
Ja.
Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande. Alltså man kanske kan se det här lite som en rent ekonomisk sfär, så kanske man kan se det här som en konflikt mellan höga ingångslöner och löften om aktier mot pensioner, försäkringar, arbetsmiljö, medbestämmande. Där man kanske kan tänka sig att yngre, mer produktiva arbetare med större hopp om liksom framtiden, tänker att de kommer kunna vara mycket mer dynamiska på arbetsmarknaden. De kanske faller åt ett håll, medan mer kanske äldre, mer sletna arbetare som kanske, alltså rent kroppsligt ofta, som kanske inte känner att de kommer klara av samma takt och så vidare, så där kanske faller åt. Och också äldre av, alltså en större erfarenhet av hur facket har fungerat för det så. Att det kan vara en ungefärlig uppdelning liksom inom, och man hade gärna velat veta proportionerna, hur många som faktiskt har gått ut i strejk och vilka som inte har det, varför.
Och då men pratar vi om vart sprickan går i liksom det arbetarkollektiv som är direkt berörda av strejken.
Precis, och jag vet inte hur, man kan tänka sig att tåg och splittringen, jag vet inte riktigt vilken sida som är störst, om det är någon som bara är liksom en ganska liten minoritet eller inte. Svårt att veta, man går inte ut med uppgifter om detta. Någonting som vi inte gick in på så mycket, men som en Gustafsson, minns inte ens förnamn, i Bulletin har skrivit om då, det är ju att både Svenskt Näringsliv och LO som organisationer har liksom en fondkartell runt det här. Alltså att de här avgifterna så betalas ju in till liksom pensionsfonder som administreras av LO och Svenskt Näringsliv. Så det skulle vara någon slags oligarkins järnlaggrej då, att de kanske liksom så här blir sitt eget skikt här.
Alltså LO har ett intresse av en sån här åtgärd för den saken.
Precis, och att de nästan agerar som någon slags gammal feodalherre då bara, som går ut och liksom beskattar alla de här små kämpande företagen som Tesla. Och liksom suger upp det. För att alltså, förvalta de här fonderna kan du dra ganska stora privata fördelar av. Alltså det här är ju inte fonder som, det är inte pengar i madrassen. Alltså de investeras ju väldigt friskt och sådär. Och det är ju deras uppdrag att försöka få de här fonderna att växa då. Så medlemmarnas pensionsfond ska bli större.
Det skulle då tala för att det här var någon slags ovanifrån initiativ snarare än uttryck för medlemmarna. Och
ja, och den här bulletinkillen som skriver där, han har väl någon slags libertariansk ingång, men typ att det här skulle vara big labor och big business mot entreprenörer då. Och det är väldigt, väldigt ideologiskt, men alltså jag tycker inte man behöver avskriva det totalt, särskilt då alltså vissa typ industriorganisationer inom Svenskt Näringsliv och sådär. Så där kan nog ändå den här konflikten finnas liksom, och att de drar fördel och så. Så man kan ändå tänka in det liksom. Sen är det då där vi redan pratat lite om en fråga om medlemmarnas vilja. Hur många är faktiskt bakom strejken? Jag har inte perfekt koll på det där, men jag tror väl att alltså, IF Metall-strejken inleds ju väldigt mycket uppifrån. Och de har ju inte att tvivla på att de har jag säger för mycket. Det vet jag inte riktigt exakt om hur de röstar inte varje enskild strejk och sådär.
Vi skulle ha haft med vår fackliga korrespondent Jens Östling.
Ja, han är ju en person som väljer sina barn framför sin nördförening, vilket jag tycker är väldigt dåligt.
Framför Sverige.
Ja, precis. Det är som att man får gärna skicka hatbrev till Jens Östling. Ja, och det blir en fråga om faktiskt legitimitet i med fallande medlemsavtal ja, och det här med impopulära beslut som pratar om och så.
Ja.
Något som jag tycker är lite intressant och kanske man kan sluta på är att IF Metalls ordförande intervjuas av Daniel Suonen i en podcast, Starta pressan heter den, och där. Och jag menar, jag förstår att det här kan vara retorik mer än vad man faktiskt själv tänker om det, men vad de faktiskt säger då är ju att man talar om hur den svenska modellen är gynnsam för alla parter, att det är bra för hela Sverige, för de seriösa företagarna och för facket och så vidare. Och konfliktperspektivet är ju väldigt, väldigt frånvarande. Och det blir ju lite den här frågan, varför ska arbetsgivarna respektera avtalet om man inte upplever att det finns ett hot från arbetstagarna? Det kan vara ett rikt sätt att framställa det på, men det borde ju ändå någonstans vara i LOs intresse av att våga så här, nu är de ju strejk i för sig, men alltså våga så här kuka hulet igen och så här, vi liksom drar i kaosspaken och så. Och
ja, det är lite så att om Svensk Näringsliv i regel och LO i regel värnar svenska modellen och industriavtalet och kollektivavtalen liksom mer än vad det här är tänkt att uppnå, så undrar man vem den här är till för. Är det då för arbetarna eller var det medel en gång i tiden för arbetarna?
För det neutrala termen för vad det här centraliserade liksom förhandlingssätt går ut på, det är så här lönekoordinering, lönekomprimering, att det inte ska finnas så många extremer neråt och uppåt, liksom att det ska sväva ungefär ganska jämnt och så. Och det kan ju såklart typ industrin ha ett intresse av förutsägbarhet och så vidare. Men de kan väl definitivt ha ett intresse av fackföreningar som håller sig kvar i den här modellen, men som samtidigt liksom undermineras av näringslivets mer typ extrema parter, så att liksom golvet alltid flyttas neråt och taket faller, liksom följer med det. Så länge det liksom komprimeringen är kvar, så kan ju liksom hela den komprimerade enheten tryckas, gärna få tryckas ner liksom. Så,
och på arbetarsidan så är det ju nu typ bara då Hamnarbetarförbundet som står utanför LO som är det enda liksom som kan trycka på åt andra hållet för att man inte behöver förhålla sig till modellen.
Nej, precis. Och ja, alltså för den här Hamnarbetarförbundet, och det också, Hamnarbetarförbundet är ju sådär ja, men nästan oproportionerligt starkare, oproportionerligt sett till så många medlemmar de har, ska man säga. Inte oproportionerligt till deras förmåga som fackförening, för de är mycket skickliga på vad de gör. Men just för att det är så här, du kan inte riktigt outsourca en hamn. Du liksom, det är ganska lätt att stänga Sveriges hamnar i och med att vi har så här just-in-time-produktion och så just vidare.
Lägger man ner arbetet så stannar allt.
Så stannar liksom allt. Så jag menar, de skulle ju mycket väl kunna i en sån här situation när LO så här får kollektivavtal på Tesla men de går med på massa försämringar, så kommer de säga, ja men ni kanske lägger ner strejk, men vi tänker inte lägga ner våra sympatiåtgärder. Alltså de skulle kunna hålla det mycket längre för att så här tvinga de andra facken framför sig i en viss mån. Alltså, även de har ju begränsningar, så det här fackföreningen är ju inte så här gud, men det är ändå intressant att tänka på.
Och just i typ i när man tänker liksom arbetarrörelsen som en gemensam rörelse på något sätt, att då vill du ju ha de här som går lite bananas och trycker på för någonting liksom lite extra radikalt, och sen så kan då LO komma in och säga att så här, okej, men vi är den balanserade rösten, gå med på en viss höjning så kan vi se om vi kan tygla de här galningarna, och sen så har man ändå i slutändan tryckt upp på golvet mer än man skulle annars om ingen stack ut liksom.
Och nu, jag menar, nu är det ju strejk, men alltså det finns ändå saker som visar på att man i typ retoriken och tänket ändå är fast i någon tanke om att det här ska gynna alla. Och inte som du precis sa då liksom, att det är, vi kan behöva en spjutspets, vi behöver initiativet, vi ska vara mitten, så extremen måste vara på vår sida liksom, så att säga. Nu är Almega extremen så att säga, och Svenskt Näringsliv blir medlaren där, så det är ju intressant. Jag tror jag känner mig rätt färdig med Tesla faktiskt.
Ja. Yes, ja, men då avrundar vi. Tack till dig Anders, vi får se hur den här konflikten utvecklar sig. Vi kanske har anledning att återkomma och prata med Jens och lite sådär, vi får se. Men tills dess önskar jag i alla fall Aurora på återhörande. Och tack för att du lyssnade.
På återhörande. Jag gör någon glad Lucia-grej.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.